det är så roligt att vara här och få höra sången, inledningen och din sång här som du förde fram. Och så alla bibelord som ni läser. Det är så välsignat att bara sitta och lyssna på detta. Och jag kommer att tänka på när vi hemma i våran tonårsgrupp. Så när vi har andakt på våran tonårssamling så vill vi uppmuntra tonåringarna själva att ha det. Och då brukar jag säga till dem det att, ja, vad ska man säga för någonting? Hur har man en andakt? Ja, alltså det räcker med att du bara läser ett bibelord. För det i sig är så stort. Och vill du kan du säga någonting mer också. Men bara bibelordet är så viktigt. Och nu menar jag inte att ni är som blyga tonåringar här. Men det är inte bara bibelord. Det är Guds ord. Alltså det är så stort att få lyssna på det. Påsk är ju alltså väldigt fascinerande högtid. Och jag tänker som svenskar så är vi ju lediga på de kristna högtiderna, jul och påsk. Och jag tror att många idag inte tänker på alltså vad påsk egentligen är, hur stort det är och hur förankrat bak i historien det är. Alltså, jul är ju en stor högtid, men den kan vi inte läsa om i Bibeln på det viset. Vi kan inte läsa om att lärjungarna, Jesus och lärjungarna gick upp till Jerusalem på julafton. Alltså det vi firar på jul är ju väldigt stort, de bibelorden vi läser och så. Men som högtid så är det ju påsken som finns där. Alltså från andra Mosebok. Och så finns den där hela vägen in i Nya Testamentet. Och vi läser sen i uppenbarelseboken om lammet, Guds tron och lammets tron. Och lammet som blev slaktat. Och allt detta, alltså vilken djup symbolik det finns i alla de här sakerna. Som är så viktigt. Och jag tänkte börja ifrån Matteus 28. Så läser vi där. Framåt. Från 28:1. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en jordbävning, för en Herrens ängel kom ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans gestalt var som blixtens och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast till hans lärjungar. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. De skyndade då genast iväg från graven. Med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbar honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Jag tycker att det är så fascinerande när vi fortsätter och läser i Nya Testamentet, apostlärningarna, i breven, hur alltså de första kristna, alltså hur de förkunnade Jesus som uppstånden, hur levande det var för dem. Alltså, och jag tycker att det är en sån, alltså om man tänker så här, vad är det för skillnad på oss i kristna idag, alltså kristenheten idag, och den vi läser om i Nya Testamentet, den första församlingen där. Så kan man se saker. Ja, det kanske hände mer under och tecken på den tiden. Och sådana här saker. Men jag tycker en stor skillnad är att de förkunnade Jesus på ett sätt som att de gör hål mot himlen. Alltså ett fönster in. Och det är som att han är med. Alltså de är så medvetna om detta. Och då, den här vikten av att det var så många som hade sett honom. Och hade de inte gjort det själva så kände de till de som hade sett honom som uppstånden. Och också detta att de visste det här, att det här var, han var, dog och uppstod enligt skrifterna. Alltså det här var inte bara någonting som de kom på eller som Gud hade kommit på där och då. Utan det här var genom från att de blev ett folk planerat av Gud århundraden bakåt i tiden. Och det här var så stort. Och jag önskar på något sätt att vi idag, men alla dagar, oavsett vad vi möter, glädjeämnen, svårigheter, att detta får prägla oss. Den här verkligheten att vi går med Jesus som är uppstånden och som lever nu. Och jag har förberett här lite grann. Det är just detta om påsk. Vad det liksom, den som högtid, vad det var alltså i från början, när det började i Mosebok, och sen hur det var under Gamla testamentet där. Och jag skulle börja läsa här ifrån Andra Mosebok ifrån 12 och 21. Det står en hel del där. Det här kallas ju påsk, eller det osyrade brödets högtid. Och det är den 14:e dagen i första månaden enligt deras kalender då. Så första dagen så slaktade de ett lamm, och sen i 7 dagar efter så var det osyrade brödets högtid. Jag skulle bara läsa därifrån Andra Mosebok 12:21, några verser framåt. Mose kallade till sig de äldste i Israel och sa till dem: gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet. Ta en knippa isop och doppa det i blodet som är i skålen, och stryk blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen, för Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträt och de båda dörrposterna, ska han gå förbi dörren och inte låta fördärvaren komma in i era hem och slå er. Och vi vet det, hur liksom Herren kommer plågor över Egypten, den ena efter den andra. Och det här var sista plågan, att allt förstfött blev slaget. Och det här var deras beskydd, påskalammet. Alltså beskyddet av blodet. Och vi läser detta, alltså hur Gud har förankrat i skrifterna betydelsen av påskalammet som sen blev Jesus, blodet. Beskyddet ifrån ondska. Och sen förlåtelse från synderna och allt detta. Och vi ser det här med offer och alltihop i Gamla testamentet. Hur det på något sätt går ihop, och vi förstår vad Jesus gjorde. Alltså den djupa, djupa betydelsen som finns i detta. Och det står också det att det här, påsken, står det här, ska vara en evig stadga. Och med det här lammet då. Och vad vi också läser här, också i de här verserna senare, det är det att det här var inte för främlingar, alltså de som var oomskurna. De fick inte vara med, utan de var tvungna, skulle de vara med så skulle de vara omskurna, alltså ha konverterat till judendomen. Så att de andra fick inte vara med. Och vi läser sen också hur det här blev i Nya testamentet, när vi som icke-judar, då hedningar, får komma in. Och vilken dramatik det här blev också. Alltså Nya testamentet är dramatiskt på så många plan. Den förändring som blev, det här stora som Gud gjorde. Framöver då, så det är ju i Gamla testamentet, så judarna, Israel, de delades ju upp sen i Juda och Israel, två riken med olika kungar. Och de här kungarna var ju, de flesta av dem var inte bra på det viset att de föll av från Herrens väg. De struntade i det. De började bygga nya altaren till nya gudar. Och så här. Men så fanns det de som var bra också. Och efter många generationer av kungar så kommer det en bra kung som heter Hiskia. Och han, så att säga, återinförde detta med påsken. Det blev liksom väckelse där. Och då han, men han fick också kämpa där. Och Hiskia tycker jag är själv en väldigt intressant kung på flera sätt. När jag har varit i Israel så finns det något som heter, man kan besöka, som heter Hiskias tunnel. Kanske någon har varit där också. Och det är en tunnel som är öppen för turister, som det står om i de här verserna också, att Hiskia byggde. En väldigt viktig vattenkälla låg utanför murarna. Och han byggde en tunnel 530 meter lång. Det var väl inte han själv som stod där hackade. Men han byggde den här och ledde in vattnet till silodammen innanför murarna. Och jag tycker att den här tunneln är väldigt intressant. Eftersom jag själv är vatteningenjör och jobbat med tunnlar och så. Så har jag gått i den här tunneln vid två tillfällen. Och det är väldigt spännande. Jag har gått där med mina barn också. Och den är trång. Man får huka sig på flera ställen. Man går ibland med vatten upp till knäna. Man måste ha ficklampa. Och när man går in där så står det varning för klaustrofobi. Så. Den går sig, och den, ibland så slingrar den sig så här. Och man förstår liksom att ja, de har nog undrat var de var någonstans. Det var nog inte helt enkelt med mätmetoder på den tiden. Och när man har kommit en bit in så ser jag att de har gjort ett schakt rätt upp. Och det var nog för att, jag tänker så här, då undrar de, var är vi nu egentligen någonstans? Och så var det nog bra att få ut sten och sånt den vägen. Men när man har gått där och krypit ihop, ibland kan man gå rakt, ibland får man krypa ihop i en halv kilometer, så är man glad när den är slut. Så. Men det här står om Hiskia. Och jag har tänkt på Hiskia när jag har gått där. Att här finns det liksom en, och det är bara ett par verser om den här tunneln i de här krönikeböckerna. Men om påsk står det mycket om. Och det, på något sätt så är det så konkret, den här tunneln. Jag menar, den finns ju där för all framtid. Den är uthuggen i berget. Och han såg till att den blev av. Och det här var ju, jag tror, 700 år före Kristus eller någonting. Och så kan man gå i den här tunneln och uppleva den där. Men han gjorde också någonting som var jätteviktigt, som det står mycket om. Och det var detta att han ville fira påsk. Han var 25 år när han blev kung. Och han gjorde inte som sin pappa, utan han gjorde som David, kung David står det, och följde hans fotspår. Och han började avskaffa avgudarna. Och han ville att de skulle, han liksom renade templet igen, och så ville han att de skulle fira påsk. Och vi ska läsa en hel del versar om detta här. Så står det så här, ifrån andra krönikoboken kapitel 30, från första versen. Hiskia sände bud till hela Israel och Juda, och skrev också brev till Efraim och Manasse, att de skulle komma till Herrens hus i Jerusalem för att fira Herrens, Israels Guds, påsk. Kungen och hans furstar och hela församlingen i Jerusalem enades om att hålla påskhögtiden i andra månaden. De kunde nämligen inte fira den genast, eftersom prästerna ännu inte hade helgat sig i tillräckligt antal och folket inte var samlat i Jerusalem. Därför tycktes det kungen och hela församlingen rätt att göra på det sättet. Och de beslöt att ropa ut i hela Israel från Beersheba ända till Dan att man skulle komma och fira Herren, Israels Guds, påsk i Jerusalem. De flesta hade nämligen inte firat den så som det var föreskrivet. Och man förstår här att de flesta hade nämligen inte firat den så som det var föreskrivet. Att folk hade firat påsk, men inte så som det var meningen. Och nu, alltså det står tydligt, och sen var det att man skulle fira den i första månaden på 14:e dagen. Men här var de inte beredda. Prästerna hade inte helgat sig. Folket var inte samlat. Så att de tog beslutet här, och vi läser om det, att vi får fira den i andra månaden. De var en månad försenade. De var liksom inte startklara. Och man förstår den här Hiskia också när vi fortsätter och läser att det var motstånd också. Det här var liksom, ja, om vi läser från vers 10. Ilbuden for från stad till stad i Efraims och Manasses land och ända till Sebulon. Men man skrattade åt dem och hånade dem. Men det fanns några i Asher, Manasse och Sebulon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem. Också i Juda verkade Guds hand så att han gav dem alla ett enigt hjärta till att göra vad kungen och förstarna hade befallt i kraft av Herrens ord. Vers 13. Mycket folk, en stor församling, kom samman i Jerusalem för att fira det osyrade brödets högtid i andra månaden. De stod upp och röjde bort altaren som fanns i Jerusalem. De tog också bort alla rökelsealtaren och kastade dem i Kidrons dal. Och på 14:e dagen i andra månaden slaktade de påskalammet. Och man förstår här liksom att viljan fanns hos Hiskia och hos många. Men det var liksom, ja, de får röja bort avgudaltaren där i Jerusalem. Alltså det var, de blev hånade. Det var ett motstånd att fira detta helt enkelt. Men vi fortsätter och läser ifrån vers 21. De av Israels barn som befann sig i Jerusalem firade så det osyrade brödets högtid med stor glädje i 7 dagar. Varje dag prisade leviterna och prästerna Herren med mäktigt ljudande instrument till Herrens ära. Hiskia talade vänligt till alla de leviter som hade god insikt i Herrens tjänst. Och de åt av högtidsoffren under 7 dagar samtidigt som de offrade gemenskapsoffer och tackade Herren, sina fäders Gud. Hela församlingen enades om att fira högtid i ytterligare 7 dagar. Och man firade högtid med glädje också under de 7 dagarna. Alltså, de firade 7 dagar som det var föreskrivet. Och de tyckte det var så roligt och så bra. Vi firar 7 dagar till. Och jag tänker så här. Här fanns det de i Israel som var sura och inte ville. Och så fanns det de som ville. Och de kom samman och firade med stor glädje, med instrument och högtidsoffer och allt det. Och de hade det så bra så vi firade 7 dagar till. Vad sa deras chefer hemma när de skulle till jobbet sen? Jag vet inte. Det funkade annorlunda på den tiden. Vi fortsätter läsa från vers 26. Glädjen var stor i Jerusalem. För sedan Israels kung Salomos, Davids sons tid, hade inget liknande hänt i Jerusalem. Prästerna och leviterna stod upp och välsignade folket. Och deras röst blev hörd. Och deras bön kom till hans heliga boning till himlen. Det var Hiskia och det. Och sen kommer det ett par kungar till. Där är Juda. Som inte var bra de heller. Och sen kommer det en person som heter en kung. Som heter Josia. Och han var bra. Han blev kung när han var 8 år. Det dröjde ett tag innan han liksom började regera på riktigt. Men han gjorde sådana saker också. Han såg till att avskaffa avgudar och detta. Och sen händer en annan rolig sak där. Att de hittar lagboken i templet. Och liksom får borsta av dammet på den. Och man förstår på något sätt att tidigare generationers kungar hade struntat i detta. Men de hittar lagboken och börjar läsa den med stor entusiasm. Och sen firar de också påsk. Och på något sätt så hör detta samman med Guds folk. Som tar Guds ord på allvar. Och sen går ju tiden igen. Israels folk hamnar i Babylon i fångenskapen. Som varade i 70 år. Och sen läser vi ifrån Esra. När de kommer tillbaks. Det var också kamp. De började bygga upp templet och detta. Men sen firar de påsk också. Vi läser från Esra kapitel 6 och vers 19. De som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade påskhögtid på 14:e dagen i första månaden. Prästerna och leviterna hade då alla renat sig så att de var rena. De slaktade påskalammet för alla som hade kommit tillbaka från fångenskapen och för sina bröder, prästerna, liksom för sig själva. De israeliter som hade kommit tillbaka från fångenskapen åt av det, liksom alla de som hade avskilt sig från hednafolkens orenhet för att söka Herren, Israels Gud. De firade osyrade brödets högtid i 7 dagar med glädje. För Herren hade gjort dem glada och vänt den assyriske kungens hjärta till dem så att han understödde dem i arbetet med Guds, Israels Guds hus. Det var glädje där igen. Och det var Guds ord och detta. Och så kommer de tillbaka till detta som Mose hade fått ifrån Gud så långt tidigare. Och så finns liksom påsk förankrat bak i historien. Så den här viktiga högtiden. Och så kommer då till Jesu tid. Och så kan vi läsa om där i Lukas 2. Så står det så här. Hans föräldrar brukade varje år gå upp till Jerusalem vid påskhögtiden. När Jesus var 12 år gick de upp till högtiden. Som vanligt, står det. Som vanligt. När Jesus var 12 år. Och ni vet att han var där i templet då. De gick dit varje år och firade påsk. Så Jesus var liksom uppvuxen med påsk. Att gå till Jerusalem. Det här är viktiga. Att gå dit. Så för Jesus var det här någonting som var en del av livet. Och som var oerhört viktigt. Och det är så djupt förankrat i judarnas historia. Och vi är också alltså infogade i någonting som är väldigt stort. Väldigt gammalt och som kommer från Gud. Han åt påskmåltiden med sina lärjungar. De frågar honom, var ska vi göra ordning påskalammet? Och det är liksom som inte, de frågar liksom inte, ska vi fira påskhögtid? Utan en sån självklarhet. Och vi läser det som var där då med Jesu undervisning den kvällen, nattvarden, första nattvarden. Sen läser ju om Getsemane och alla de här sakerna. Och det står i Romarbrevet. Så står det så här då. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom. Romarbrevet 4, och vers 24-25. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Han som utlämnades för våra synders skull. Det står ju det att Jesus dog för oss medan vi ännu var hans fiender. Alltså på den tiden så de som skrev detta var det ju konkret på något sätt. Att de levde ju under den tiden, menar vi ändå hans fiender. Medan vi ännu var hans var syndare. Han utlämnades för våra synders skull. Och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Någonstans är det här så djupt att det är... Ja, jag tror att man kan ta till sig det stora i det här på en gång. Men det finns ett sånt djup i detta. Jag tror att det tar ett helt liv och en hel evighet att liksom verkligen förstå djupet av detta. Utlämnades för våra synders skull. Uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Alltså jag har fått mina synder förlåtna. Och det slutar inte där för oss, utan Gud ser oss som rättfärdiga genom Jesus. Och när han gör det så är det ju alltså att han ser oss som rättfärdiga, som en som inte gör fel. Vilket är helt otroligt, för vi vet att vi gör det. Och det står ju i Bibeln också att vi gör fel. Men han betraktar oss genom Jesus. som rättfärdiga. Ja, det här är stort. Och det här är någonting som man får sitta ner och bara ta till sig på något sätt. För det här är, det är liksom, det går inte att förklara djupet i det här på något bra sätt, tycker jag. Det är bara så stort. Vi kan fortsätta. Jag tänker på när vi, du läste ju här från Jesaja 53. Och det står ju det att han dog och uppstod enligt skrifterna, och man förstår hur viktigt detta var. Och Jesaja 53 är ju en av de här, alltså, viktiga messiasprofetierna som finns. Och när vi läser i Apostlagärningarna om Filippus och den här etiopiska hovmannen, så var han på väg ifrån Jerusalem till Gaza, står det. Och så satt han där och läste ifrån Jesaja 53. Och Filippus frågar honom: förstår du vad du läser? Och han säger att, hur skulle jag kunna förstå det? Och när man läser Jesaja 53, så idag har vi ju på något sätt facit, och vi kan läsa in det här stora, vi kan förundras om det. Men om man inte har det här, alltså Jesus och hans lidande, som bakgrund, så är den väldigt märklig. Alltså att om vi tittar på Jesaja, jag slår upp den här, Jesaja 53, om vi bara tar några verser, så undrar han ju, den här etiopiska hovmannen frågar Filippus, vem det är det han pratar om? Vem är det som det står om? Vilken är den, vem är den här tjänaren som Jesaja profeterar om? Om vi läser till exempel här då, ifrån 53:10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Alltså, ett liv till ett skuldoffer. Någon, vem, den här tjänaren, ska bli ett skuldoffer. Och det är ju jättekonstigt, för det står inte om några människooffer i Moseböckerna. Och så kommer det någon som ska bli ett skuldoffer. Och jag kan tänka mig Jesaja, när han skrev ner det här och profeterade detta. Det måste känns väldigt konstigt. Alltså, och profetera de här sakerna. Men sen så ska den här personen fortsätta leva. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdiga tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder. Alltså, han får se och bli tillfreds. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare, han som bar de många synd och gick in i överträdarnas ställe. Alltså, han gick in i överträdarnas ställe, och han har tagit på sig all mänsklighetens mörker, alla synder, allt vansinnigt elakt ondska som människor har gjort och hittat på. Allt det som du och jag kan ha gjort eller tänkt, som vi vet är mörker. Han har tagit allt det på sig, och han har besegrat det. Han har liksom knäckt det. Han har liksom förpassat det till skräphögen och vunnit seger över det. Och han har uppstått för din och min rättfärdiggörelses skull. Och vi får leva i detta. Och vi får fortsätta också leva tillsammans med honom. Alltså, varje dag, veta att varje dag är påskdag. Veta detta, att vi lever tillsammans med honom. Och att vi har en evighet tillsammans med honom. Att det tar inte slut. Och så tänker jag på också vad när Jesus mötte Marta där. Johannes 11 och vers 23. Så står det så här. Det var ju då Lazarus som hade dött. Jesus kommer dit efter att han har dött. Och Marta möter honom. Lazarus var ju Martas bror. I 11 och 23 står det så här. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma till världen. Och vilket budskap att kunna ge till en sörjande människa. Alltså vilket budskap till oss människor. Jag är uppståndelsen och livet. Tror på mig. Och det han säger här då, den som tror på mig ska leva om han än dör. Mm. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Alltså, den logiken förstår jag inte riktigt. Men det är på något sätt att det spelar ingen roll om vi lever eller om vi hamnar i graven eller inte. För döden är besegrad i vilket fall som helst. Vi fortsätter och lever i Jesus. För han är uppståndelsen och livet. Så det bara fortsätter. Och när vi läser om påsken. En glädje som kom alltså mitt i det lidandet. Och då är den här som de stod i. Och vad Jesus gjorde för oss. Så tänker vi på himlen. Och han som är uppståndelsen och livet. I en tillvaro som är utan kamp. Där döden slutligen har liksom fått lämna och ondskan har fått lämna oss helt. Den är besegrad, men där ska vi få se den i total besegrad. Som du läste här också. Men nu gick han härifrån. Det här bibelordet. Nu ska vi se här. Det var den som läste det. Nu ska vi se här. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Även när ännu var döda genom våra överträdelser. Att han gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han som har uppväckt oss med honom. Och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom en godhet mot oss i Kristus Jesus. Av nåden är ni frälsta genom tro. Det är nåd och bara nåd. Inte av er själva. Alltså vi behöver omvända oss. Vi behöver ge våra hjärtan till honom. Men det är bara nåd. Vi kan inte göra någonting själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och ibland tänker jag så här att vi som kristna, i alla fall jag, vi använder detta med förutberedda gärningar. Och ibland så tänker vi på att någonting speciellt vi har fått vara med om eller någonting sånt där. Att det här var en förutberedd gärning. Men det är, och det, så är det. Men det är större när vi läser det bibelordet. Alltså Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Alltså det här står i motsats till egna gärningar. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har tänkt för oss. Som han har förberett. Alltså, om nåden är vi frälsta, inte av oss själva. Vi kan inte genom våra gärningar göra någonting mer. Utan de är förberedda av honom. Och det måste inte vara de här fantastiska grejerna som vi ibland får vara med om eller tänker på. Utan det här dagliga som vi vandrar i. Förutberedda gärningar. Där vi lever tillsammans med honom. Ska vi be tillsammans. Och Herre, vi tackar dig för påsk. Tack för att du har förankrat den här högtiden så långt tillbaks i tiden. Och att vi förstår att det här inte bara är någonting som någon kom på som är något sorts bra idé. Utan du har gjort detta. Och Jesus, du firade påsk. Och när du var med dina lärjungar så visste du vad du skulle gå igenom. Du visste att du skulle bära hela den här världens mörker. Alla våra synder på dina axlar. Du visste att du skulle bli skild från fadern. Och få ta det här straffet i vårat ställe. Men du visste också att du skulle uppstå. Och att du skulle få fler syskon som skulle följa dig i uppståndelsen. Upp i himlen. Tack Jesus att du har besegrat mörker och död och allt vad det heter. Och du har tagit fram liv i överflöd åt oss. Tack för att det gäller för oss var och en som sitter här inne. Tack för att det här är ett gott budskap för var människa som vill vända sig till dig, Herre. I Jesu namn. Tack. Amen.